Du lyssnar på Sinnets historia med mig, Michelle.
Och med mig, Susanne.
Nu har det gått lång tid sedan jag och Jonas spelade in det här Sinnets historia senast. Så jag tänkte ge en kort uppdatering. Men jag och Jonas är alltså klara med våra PTP-tjänstgöringar nu. Så vi börjar ju vara i mål någonstans. Det känns lite mäktigt sen sist. Att det äntligen den här sexåriga resan börjar vara till sin ända.
Det är ju stor. Det är ju faktiskt. Det är en milstolpe som heter duga.
Ja, och det är så jäkla bitter när jag äntligen fick pappren från Valvir. Alltså motsvarigheten till Socialstyrelsen om att jag hade fått den finska psykologlegitimationen. Och jag fick något så här ful kvitto där det såg ut som så här baksidan på en telefonräkning att jag hade fått den här legitimationen. Jag tänkte, vad fan? Här har man suttit och väntat i 10 miljarder år och så ser det ut på det här sättet. Det är ju ingen man vill rama in direkt.
Nej, precis.
Men ja, men det finns i Jolkit är hicke, så ja. Det är väl huvudsaken. Det är ju så att Jonas flyttade till Övik och jag har flyttat hem till Finland. Så det blev lite co-host-kris som jag tack och lov fick hjälp att fylla här med Susanne här som kommer komma in med sitt perspektiv. Jag tycker att det ska bli väldigt roligt. Så du skulle jättegärna få berätta lite vem du är, vad du gör, vad du tycker är roligt med just psykologihistoria.
Ja, jag heter ju Susanne då. Jobbat i massor med år som egen företagare. När jag gick i högstadiet i nian så kommer jag ihåg att då drömde jag om att bli psykolog. Mm. Men jag insåg att jag är för mycket känslomänniska för att gå in i psykologin på det sättet. Utan då har jag valt faktiskt min inriktning, så är jag alltid av psykologin med mig. Eftersom jag jobbar med marknadsföring och reklam, så det betyder att jag förstås med kundbeteende och konsumentbeteende och så vidare.
Det jag tänker att du gör, som jag vet dagligdags förutom att du designar och så är verkligen psykologin den bärande principen. Det är att föra samman människor och veta vad vill konsumenten ha, men också vad behöver e-kund. Ni jobbar ju business to business. Mm. Men det är ju psykologi egentligen som är kärnan i allt det. Alltså applicerad psykologi är ju hela tiden egentligen. Och det är ju det du är en jävel på. Jag är lite peppad på hur det här kommer gå i dagens avsnitt. För jag är väldigt peppad på det här ämnet. Nämligen psykologins förhistoria ska vi snacka om idag. Spontana reaktioner på det.
Intressant. Ja, jag hoppas att jag har. Men jag saknar ju aldrig åsikter. Så
nej,
jag kommer
inte
säkert att kunna ha någonting.
Jag tror fullt och fast på dig. De brukar säga att ett av de bästa sätten att förstå sig på psykologin som fält, för att det kan vara lite så här spretigt, det är att faktiskt studera psykologins historia från första början. Och det är lite därför jag verkligen vill backa bandet och titta på, alltså, hur kom det sig att vi fick för sådana här ganska märkliga idé någonstans att titta på, alltså, själen och försöka lägga ett liksom metodiskt förstoringsglas på det. Alltså det är en ganska bold idé kan man säga. Mm. Okej, men spännande. Men jag tänker att vi kör igång.
Absolut.
Stageira, norra Grekland. 2406 år sedan. En man och en kvinna står och ser ut över Erissosbukten med sitt nyfödda barn i händerna. Den nyblivne fadern Nikomakos var hovläkare hos kung Amyntas av Makedonien. Och modern Faestis var av förmögen släkt från ön Euboja. Det sägs att Nikomakos brukade skryta om att han och hans fru härstammade från Asklepiaderna. Helare som hade kommit att dyrka den allra första läkaren, Asklepios, som läkekonsten som medicinens gud. Nikomakos fick aldrig veta det, eftersom både han och hustrun skulle komma att dö unga. Men han hade nu ett långt mer ärbart släktband än så. Barnet som Faestis höll i sin famn medan de såg solen stiga upp över bukten skulle en dag komma att betraktas som en av antikens mest framstående filosofer och vetenskapsmän. Pojken döptes till Aristoteles. Nikomakos höga ställning hos makedoniska hovet gjorde att Aristoteles tidigt exponerades för såväl vetenskap och medicin som de övre maktskiktens sociala koder. Barnet visade tecken på begåvning. Och när han blev 17 år sändes han till Aten för att skolas i den omtalade akademi som den mytomspunne Platon grundat. Platons filosofiska hållning bottnade i tanken om de abstrakta objektens absoluta existens. Han tänkte sig att de existerade separat från den sinnliga externa värld vi lever i, men också separat från medvetandets interna sfär, i sin alldeles egna värld av perfekta koncept och former. De här idéerna fungerade som dynamit för den unge Aristoteles. Han skulle komma att bli Platons mest framstående elev. Men pojken kopierade inte sin mästers tankegångar slaviskt. Medan Platon betonade idéernas abstraktion tyckte Aristoteles att förståelsen av omvärlden behövde vara långt mer förankrad i den externa värld man faktiskt såg. Aristoteles var förtjust i empiri, grekiska för kunskap genom erfarenhet. Istället för att luta sig mot idealiserade former, sprungna ur ingenting annat än tanken, menade Aristoteles att sanningen bäst kunde nås genom att observera den naturliga världen. Aristoteles spenderade 20 år som elev och lärare på akademin, men kom till slut att grunda sin egen Lyceum. Det var här han undervisade elever från hela Grekland, la grunden för sin filosofi och skrev lejonparten av sina cirka 200 verk inom såväl filosofi som vetenskap, lingvistik, politik, psykologi och konst. Flera av hans verk var relevanta för det som en dag skulle komma att bli psykologisk vetenskap. Aristoteles skrev bland annat om själen och målade upp den som den första principen och yttersta orsaken till liv. Någonting som inte bara gav form, utan också rörelse, tankar, känslor och begär. Han utforskade även den mänskliga upplevelsen av sömn. Han var särskilt intresserad av övergången från vakenhet till sömn och hur minnet verkade fungera mellan de här gåtfulla tillstånden. Efter Alexander den stores död tilltog antimakedonska attityder i Aten, vilket tvingade Aristoteles att lämna staden och sitt älskade Lyceum. Han dog ett år senare. Några av hans studenter tog över lyceet, men de kunde inte konkurrera med Platonakademin, och Aristoteles livsverk föll snart i glömska. Skrifterna låg orörda i nästan 200 år och väntade på att få sätta västvärlden i brand. Men när de väl gjorde det skulle de utgöra ett avgörande frö för den framväxande vetenskapliga metoden, men också för den märkvärdiga satsning som utgör psykets vetenskap. Aristoteles hade samlat upp, utvecklat och revolutionerat sin samtidstankar. Och tärningen var därmed i ohjälplig rullning.
Min spontana reaktion är att jag känner igen en lärlings liksom behov att lyssna på mästarens kunskap och erfarenhet, men sen omsätta det till sitt eget liv, sin egen upplevelse, sina egna liksom referenser och det han är intresserad av. Och jag tycker det var modigt gjort av honom också att få in liksom verkligheten i det hans mästare har liksom utformat och sett.
Det är ju faktiskt ganska, alltså, ganska mycket råg i ryggen för att börja käfta mot Platon, tänker jag. Han var ju känd. Han hade ju grundat den här akademin, känd över hela Grekland. Och så var det så här, Aristoteles in och börjar dunka även i bordet om sina grejer.
Ja.
Det som händer här någonstans är, vi befinner oss i en ganska vidskeplig tid. Det är ändå ganska lite läkarkonst. Och det finns inte så himla mycket teori heller. Utan det här är någonstans, alltså man börjar kicka in dörren så att säga. På hur systematiserar vi kunskap och vetande. Och, alltså på ett sätt som inte bara är det här intuitiva. För att vi har ju alltid haft en intuitiv kunskap om såväl psyket som naturens cykler. Hur vi ska göra med jordbruk och en massa såna här saker. De här hade ju demokrati, så de hade ett ganska avancerat statsskick och så vidare. Alltså, mycket fanns, men man började här göra någonting som inte riktigt har funnits tidigare. Och Platon hade ju det här att, ja, men att, alltså ser vi här, vi har laptopen framför oss här. Den ser ut som två rektanglar. Platon menar ju att de här rektanglarna finns i någon slags tredje värld. Inte bara den här externa världen eller den interna psykiska, utan det finns någon så här idealvärld där såna här existerar. Medan Aristoteles tyckte att nja, det är inte riktigt så, utan det som finns, det är det vi faktiskt har framför oss. Och Platon är ju någonting, det är någonting som jag skulle säga matematikerna är väldigt kära i fortfarande idag. Alltså tittar man på en kille som Max Tegmark, en ganska känd i Sverige, han har presenterat tidigare i vart fall en teori där universum liksom är byggd på matematik. Det är inte bara det att matematiken beskriver, utan det är en lite platonistisk tanke det här att, alltså, universum är de facto de här formerna i matten. Det är ju inte vad Aristoteles skulle säga.
En annan sak som jag kom att tänka på när du sa att Platon var väldigt matematisk.
Mm.
Så någonting som jag har bara noterat eller funderat på, så är att hur matematiken kan liksom påverka ångest.
Mm.
Så att när du får, jag vet inte vad det är, men det är ju någon form av sortering. Eller, så när du gör en teori av någonting, så får du en som människa bättre förståelse, att du kan ta bättre till dig vissa saker.
Jag tror att det finns ett värde, förutom i det här att man kan förstå och applicera på ett annat sätt, så kan man också vinna en kontroll i det här att man kan lyfta någonting utanför sig och se det som att, och det här stora och jobbiga och läskiga som jag har i famnen nu, om jag kan lägga det en bit bort och ha det i händerna eller kanske på avstånd en bit istället, då blir det inte lika jobbigt. Exakt. Det finns en funktion i det.
Ja.
Och det är egentligen någonting som vi jobbar med i terapi också.
Och det är det jag menar med just det här, att man redan här liksom ser ett behov av. Och jag tänker bara att man kanske inte var så medveten om.
Nej, det har du nog rätt i.
Ja.
Det stämmer säkert. Så,
för det är lättare för människan att ta till sig då. Om du kan, just som du säger, sätta en bit ifrån dig.
Ja, 100%. Jag bara tycker det är så jävla roligt att vi kommer in på, vad heter det, Platons, Aristoteles omedvetna drift.
Ja.
Men ja, absolut. Men jag tänker att vi ska rulla vidare till Europa.
Renässansens intresse för antiken sköd i 300 år. Sen bredde fyrverkerier ut sig över hela europeiska kontinenten under 1600-1800-talet. Naturvetenskapen och teknologin, ledda av sinnen såsom Galileo Galilei, Christopher Polhem och Isaac Newton, framkallade en era där maskiner började förbättra och till och med ersätta mänsklig arbetskraft. Konstruerade av enkla pumpar och spakar, hjul och kugghjul, drev nu vatten, vindkvarnar, sågade trä och vävde textilier. Allt med en självständighet som tidigare varit otänkbar. I de europeiska kungahusens trädgårdar skapades mekaniska underverk, avsedda att underhålla besökarna. Parkerna innehöll figurer som spelade instrument, talade och rörde sig. Allt drivet av mekaniska principer. Enkelt vatten som flödade genom intrikata rörsystem. Den här teknologiska revolutionen, där maskinerna utförde arbete som tidigare krävt manuell kraft, skapade en omvälvande förändring i samhällets syn på vetenskap och dess lagar. Om vi kunde skapa och förstå såna här fantastiska apparater, betydde det då också att världen var underställd förståeliga och kontrollerbara vetenskapliga lagar? Var det möjligt att människan själv kunde förändra och styra sina levnadsvillkor utan inblandning från gudomliga krafter? Fokus skiftade från tanken om att livet var en förberedelse inför ett evigt liv i himmelriket till att söka mening och förståelse i sin jordiska tillvaro i nuet. Mekanismens era rusade obönhörligt fram och berusade européerna med dess möjligheter. Universum, som en gång betraktats som någonting ofattbart och mystiskt, började nu ses som en storslagen maskin, lik de som nu konstruerades över hela kontinenten. En övertygelse växte fram om att alla naturliga processer var mekaniska till sin natur och kunde förklaras genom fysikens och kemins lagar. Vetenskapen, tidsandan och den teknologiska utvecklingen smälte samman i en kraftfull symbios där allt ansågs vara baserat på fysiska processer, förutbestämt och orsakat av tidigare händelser. Allt komplext och till synes oförståeligt, resonerade man, kunde nog brytas ner till små grundläggande komponenter. Många filosofer, däribland René Descartes, gav sig på själva psyket med hjälp av det här nya och provocerande tankesättet. En av hans mest kända idéer är uttryckt i frasen cogito ergo sum, det vill säga jag tänker, alltså finns jag. Den här insikten kom till honom efter en period av tvivel och introspektion, där han ifrågasatte allt han trodde sig veta för att finna en obestridlig sanning. Genom detta kom han fram till att det enda han kunde vara säker på var att han tänkte och därmed måste existera. Men hur skulle allt detta mekaniska sammanflätas med tanken om själen och medvetandet? Descartes brottades med motsättningarna och förde så småningom fram en dualistisk filosofi när det gällde sinnet. Det här ledde till det berömda kropp-själ-problemet, det vill säga, hur kunde det icke-materiella sinnet interagera med den fysiska kroppen? Descartes tänkte sig att en del av själen kommunicerar med hjärnan via tallkottkörteln, och det här interagerar med resten av våra nerver och går så småningom över till kroppsliga rörelser. Och han fann stöd för sina mekanistiska idéer om kroppen i samtidens upptäckter kring muskelfunktion, blodcirkulation och nerver. Han, Comte, Locke, Berkeley och de bägge Mill krattade sakta den teoretiska manegen som skulle göra vetenskap om den mänskliga naturen möjlig. Det absolut största slaget var vunnet, för det var inte längre omöjligt att tänka sig ett metodiskt studium av sinnet. Teorierna pekade på att det skulle vara möjligt, och nu återstod det att genomföra själva attacken. Ett praktiskt, experimentellt angrepp på den mystiska människosjälen. Ja, det känns som att det är en sån parallell med vår tid, det här att alltså, okej, nu får vi en ny kul grej. Och det blir liksom förstoringsglaset som vi ska se allt igenom. Alltså det var ju samma sak med när datorn kom, då blev det, ah, hjärnan är som en dator. Och här så var det, ah, nu när vi har klockor, då hela universum som en klocka. Alltså det är en sån verkligen återkommande mänsklig princip att man gör på det här sättet.
Jag vet inte, på något sätt så känner jag att det inte är en komplett helhet som jag kan ta till mig. Det är ju som du säger, det är ju enormt viktigt vad som sker. Och samtidigt så har jag sån stor respekt, för jag tror att människan behöver också ha, det behöver finnas en viss balans.
Alltså det här är någonting som jag har tänkt på ganska mycket faktiskt, för att när jag pluggade ju till ingenjör innan jag började som psykolog.
Mm.
Och vi fick lära oss massor med mekanik och kemi och grejer. Men vi snackade ingenting om filosofin. Men samtidigt så fick jag känslan av att vi hela tiden matades med en ganska specifik världsåskådning. Och jag blev väldigt intresserad av det. Alltså varför är det så här? Varför är det givet att allt kan sönderplockas? Varför är det givet att det enda som existerar är det fysikaliska? Det betyder inte att vi måste tänka att det är en gud som sitter på ett moln i himlen. Men hur kan vi liksom med säkerhet veta det här? Jag kan förstå det utifrån den här kontexten, för du har haft en så tryckande religiös, alltså verkligen ett religiöst förtryck. Och så får du det här där vi återtar makten. Men också att det är svårt, för så fort vi tror att något annat finns så har vi tendens att välja ut någon så här dogmatisk religion.
Mm.
Säg kristendomen. Alltså tror vi att något annat finns än det här mekanistiska, då tänker vi att ja, det är Jesus och det måste betyda att Leviticus-boken med alla regler där är sanna. Det sköljer liksom iväg väldigt fort. Och vi har svårt att existera det här, att det kanske finns något annat, men vi förstår inte.
Nej.
För att vi är apor på en sten.
Precis. Det är liksom att mina tankar låser sig på något sätt, för att jag inte kan förstå på det sättet att jag vill inte välja.
Nej. Men du kan ju tänka, vi har liksom stått där, du vet, kärnat vårt smör och vi har malt vårt mjöl. Så att, alltså händerna värker och folk sitter med sina trås och är fruktansvärt ledbrutna. Dör tidigt. Mm. Och vi börjar komma in i en period där det händer helt jävla magnifika saker som ingen någonsin hade kunnat föreställa sig. Man bygger till exempel, The Shitting Duck heter en väldigt populär så här, automaton. Alltså de hade byggt en robot, en enkel robot. Av en anka som kunde äta och skita och vad den kunde göra. Liksom. De kvackade på. Och det här är, jag tror det är 1700-talet i Paris. Och du kan ju tänka dig 1700-talets Paris. Där man liksom står, alltså gatorna är fyllda med skit. Det är pest med jämna mellanrum. Och folk mal sitt mjöl med grus i mitten. Så kommer den här, nästan som en utomjording, den här uppfinningen.
Mm.
Och det inleder den här filosofiska kampen som vi nästan har slagits med sedan dess. Det finns mycket att säga om det här, men det jag verkligen vill poängtera är, innan så var det nästan som att det här är någonting vi inte förstår, så vi har magiska föreställningar om hur det funkar, och sen så är det någon som sätter sig ner och tänker den här helt sjuka tanken, tänk om allting liksom är sammankopplat av logik.
Mm.
Den tanken gjorde ju någonstans att vi kan ha den helt otroliga medicin vi har idag. Den helt otroliga teknik vi har idag. Så det var ju otroligt för vår fortsatta utveckling.
Exakt.
Jag tänker att vi ska röra oss vidare. Mm. Vi befinner oss i hjärtat av Berlin, år 1845. En grupp vetenskapsmän, elever till den berömde professor Johannes Müller, hade samlats för att svära en ed. En ed om att de skulle göra allt som stod i deras makt för att förena medicinen, fysiologin och fysiken utan att koppla in minsta spår av vitalismen. Det fanns ingen skillnad mellan levande och död materia, och man behövde inte koppla in någon själ för att få teorierna att hänga samman. Det skulle de bevisa. Legenden säger att de unga idealisterna skrev under eden med sitt eget blod. Experimentella attacker på fysiologin, nerverna och hjärnan pågick överallt omkring dem. I England gjorde Marshall Hall viktiga framsteg genom att hugga huvudet av djur och definiera reflexbegreppet. Medan hönorna sprang runt huvudlösa befäste han skillnaden mellan frivilliga och ofrivilliga rörelser. I Frankrike tog Pierre Florens systematiskt bort olika delar av hjärnan på djur. Syftet var att kunna observera förändringar i deras beteende och därmed förstå hjärnområdenas olika funktioner. En kirurg på ett mentalsjukhus i Paris vid namn Paul Broca obducerade en patient som inte kunde prata annat än rotvälska på många år. Broca identifierade en skada i ett specifikt område i hjärnan kopplat till talproduktion. Frans Gal upptäckte såväl vit som grå materia och nervfibrerna som kopplar hjärnhalvorna samman. Efter detta snör han in sig på sin älskade frenologi. Södervetenskapen om att olika gropar och utbuktningar i kraniet skulle ha någonting att göra med personlighet. Hans idéer kom att ta 1800-talet med storm, trots att de inte hade någonting med verkligheten att göra. Mitt i allt detta frenetiska forskande låg Gustav Theodor Fechner och drog sig en morgon, närmare bestämt den 22 oktober 1850. Hans dagar och nätter fylldes av djup reflektion över sambandet mellan den fysiska och andliga världen. Och medan han nu låg och stirrade i taket drabbades han plötsligt av ett heureka-ögonblick. Förhållandet mellan kropp och själ, insåg han, bestod i ett kvantitativt förhållande. Det fanns alltid en ökning i stimuli som medförde en motsvarande förändring i upplevelse. Sambandet kunde ställas upp i en ekvation. Fechners logaritmiska ekvation skulle komma att bygga en bro mellan dessa två världar. Descartes kropp-själ-problem höll på att finna sin lösning. Immanuel Kant hade varit övertygad om att det aldrig skulle gå att brygga den här klyftan. Men Fechner hade nu indikerat att det visst kunde bli verklighet. Psykofysiken utgjorde den sista tegelstenen. Världen var redo för att applicera den vetenskapliga metoden på själen. Allt som nu krävdes var en frontfigur.
Jag tycker att det här är enormt häftigt. När den här hjärnforskningen utvecklades så känns det verkligen som att det var en blandning av högt och lågt. Alltså, till exempel den här Florens, att han sitter och hackar isär djurhjärnor systematiskt. Och det är absolut fruktansvärt. Och samtidigt så får vi fram väldigt, väldigt mycket jätteviktig kunskap om hjärnfunktion. Ett annat extremt spännande exempel är ju, vad är han heter, Frans Gal. Han upptäcker bland annat kopplingarna mellan hjärnhalvorna. Han upptäcker också att kopplingarna mellan alltså the spinal cord, alltså ryggraden och hjärnan, är, alltså den är kopplad i kors. Så att om jag rör på min högra hand nu så kommer det från min vänstra hjärnhalva och tvärtom. Ja. Mm. Han upptäcker det, han upptäcker vit materia, han upptäcker grå materia. Väldigt tongivande i hjärnforskningen. Och sen snör han in sig på fucking frenologi. Så det är ju bara bullshit. Mm. Men det blev en massiv rörelse som verkligen orsakade ganska mycket skit för människor. Och det är liksom det, ett sånt jävla idiotmörker och massor med ljus samtidigt. Mm. Och det som är lustigt också är att den här fransmannen, han Florens, han steppar in och säger, Gall snackar skit, frenologi är skit, för att jag och mitt liksom extirperande med djurhjärnor har visat att det här är bullshit. Och det är ett av de starkaste argumenten också mot Gall vid den här tiden. Så där är det också lite så här hjälte och skurk samtidigt.
Ja, men jag tänker att det är ganska typiskt, som jag ser det, när människan gör en upptäckt som man kanske inte är riktigt mogen för.
Nej.
Så då plötsligt så det blir ett sånt enormt skutt, som jag ser det. Till att vad är det jag upptäcker? Och bör, liksom, det blir så stort det jag ser, så det blir ofattbart. Och då kommer det här fenomenet. Ja, då blir det här. Ja.
Alltså saker vi inte är riktigt mogna för. Eller som vi inte har tillräcklig kontext för. Det bara sköljer iväg och så. Ja. Vissa saker är jättebra och vissa saker blir helt befängda. Ja. Och man vill bara säga stopp. Ja. Men det är inte så det funkar. Nej, utan det är bara för. Det är steget innan psykofysiken och fäcknar och allt det här. Men det är också steget innan lobotomin.
Mm.
Det finns inte ett ont och gott i det här, utan det bara brer ut sig överallt. Mm. Och det är, alltså om man verkligen tänker på det, så är det ganska mastigt att ta in vad allt det här innebär känslomässigt.
Mm.
För det är så mycket lidande, men det är också så mycket räddningar, så att vi kan operera hjärntumörer nu, att vi kan hjälpa folk med neurologiska sjukdomar, det är på grund av det här.
Men det är ju lite det här mänsklighetens fenomen, att, att när vi får en viss kunskap eller uppnår en viss kunskap, så har det tendens liksom med att det bara sköljer iväg. Och konkret exempel så kan man ju bara tänka, som många av oss kan relatera till, så är ju internet, när det kom, det är ju lite samma sak där. Vilket ljus och samtidigt vilket mörker. Mm.
100%.
Hur det liksom, vi får en enorm, liksom ett nytt verktyg och en ny kunskap och nya förmågor. Och det är lite det där som jag känner kanske också, att om vi igen hoppar till där vi står idag med AI, så finns det ju just den där risken med att hur
blir det här?
Hur blir det här? Och det skulle ju vara jätte, vad ska vi säga? Det skulle ju vara jättetrevligt om vi kunde lära oss av historien då.
Ja, alltså jag kan faktiskt känna att alltså lärdomen av historien är här att vi har aldrig lyckats bara få det bra.
Nej.
Det har aldrig någonsin lyckats. Jag tror inte att AI är undantaget, så att det kommer bli ett land av mjölk och honung. Utan det är väl kanske snarare det här, hur skyddar vi oss själva på bästa sätt från de mörka impulser som kommer komma? Med internet, ja, vi har internetsäkerhet på olika sätt. Vi har sånt som jobbar mot virus. Vi har olika sätt som vi, för att undvika hackers som håller på OSV. Mm. Men vi kontrollerar ju inte det. Det går ju åt helvete med internet. Alltså, samtidigt som vi kan existera på internet.
Ja.
Jag tror att det kommer bli så med AI också. Om det inte liksom förgör oss, så tror jag att det kommer bli likadant. Att vi hittar ett sätt att existera med det både positiva och det negativa.
Ja.
AI. Då tänker jag att vi börjar nå slutet på det här avsnittet.
Jaha.
Tack så hemskt mycket för att du hängt med för första gången. Jag hoppas att du vill hänga med flera gånger.
Tack för att du ville ha med mig.
Det har varit
spännande. Och det här är ju stort också för mig. Det är inte bara att podda.
Till dig som lyssnar så vill jag säga tack. Och till nästa gång, hej då.
Hej då.